Amen. Tack Ola, Gunnar och Levi för att lett oss i lovsång här. Gott att få tillbe och lovsjunga Gud. Vi fortsätter idag vår vandring genom Lukas evangeliet och får följa Jesus. Och det här är ju en berättelse. Det är en ganska lång berättelse med olika episoder hit och dit, och vi möter Jesus och vi hör Jesus tala och vi får läsa hur människor interagerar med Jesus. Vad som händer i mötet. Jesus är ju hela tiden i centrum, men det är ju inte bara liksom, det har inte varit samma sak att läsa vad det nu är ett 20-tal kapitel här där Jesus bara förkunnar och undervisar, utan det intressanta är ju vad som händer när Jesus möter människor, när han vandrar omkring i städer och byar och ödemark och möter människor, och människor tränger sig på och Jesus drar sig undan, och ja, det händer saker här i de här mötena. Dagens text hämtade från Lukas evangeliet kapitel 15, och här har vi återigen, det är en situation som händer, och som gensvar på det så berättar Jesus berättelser. Det är tre stycken liknelser, tre ganska kända liknelser. Det är liknelsen om det förlorade myntet, om det, och det förlorade fåret, och liknelsen om den förlorade sonen. Och vi ska läsa de här texterna, men jag tänkte vi tar dem lite en i taget. Och då kan man undra lite varför Jesus väljer att berätta tre berättelser på det här sättet. Det är liksom ganska gemensamt, det är ganska liknande tema. Två av berättelserna slutar med precis samma, i stort sett samma slutkläm och slutpoäng, men med lite olika vinkling på det. Och sen avslutas den här stycket då med att Jesus berättar den här liknelsen om den förlorade sonen. Bakgrunden till att Jesus gör det är att det står att det har samlats, det kommer människor att lyssna på Jesus, tullindrivare och syndare står det, som samlas för att höra honom. Och det som händer då är att vi kan läsa att fariseerna och de skriftlärda blir arga på detta och tycker att vad ska Jesus, varför befattar sig Jesus med dem? Och då är det viktigt att ha klart för sig att vi läser ju ofta, när vi tänker på fariseer, så tänker vi som ja, det är de där fienderna, det är skurkarna i berättelsen. Men faktum är att antagligen är det så att när fariseerna möter Jesus så är det ganska mycket att de ser honom som en av dem. Egentligen. Jesus är ju mer lik fariseerna än vad han är lik, om man säger, tullindrivarna. Jesus är ju en kringvandrande predikant som har sin lära och sin undervisning. Och när människor kommer fram till honom så tilltalar de honom med rabbi, med lärare. Han anses vara en lärare. Och det var ju liksom inget konstigt att det var olika lärare som presenterade olika syn på lagen och olika tolkningar. Det är ju liksom en del av den judiska traditionen, är att man tolkar texten och man tolkar lagen. Och det är liksom inte, det är inte konstigt om det kommer någon och har liksom en, ja, det här är min take på vad det här handlar om, vad texterna handlar om. Så när fariseerna möter Jesus så är det inte första hand att de möter att här är ett hot, eller honom ska vi göra oss av med. Det blir ju det i slutändan när de märker att Jesus inte riktigt verkar liksom ansluta sig till dem, utan han kör sin egen grej. Och framförallt då när det händer sådana här situationer att han börjar prata till, han börjar släppa in tullindrivare och syndare som samlas kring honom. Och de också får vara med. Man kan ju tänka lite hur det är så här, när man är ensam om någonting. Man tycker liksom att yes, jag är den enda som har liksom, det här är, jag är den enda som liksom inom min subkultur man gillar att vara lite unik och lite exklusiv, eller jag har köpt någon grej och det är bara jag som har den. Och så ser man någon annan som går upp, man kanske köpt en ny jacka, och så ser man någon annan komma gående, och så ser man en till och så tänker man nej, jag trodde att jag var ensam om den här. Det kanske är så fariserna känner här nu, här kommer det en massa annat folk, men det är ju våran, han är ju en av oss liksom. Vi kan inte bara släppa in vilket folk som helst här, det här är ju lite exklusivt ska det vara. Så det finns säkert olika sätt att fundera kring varför fariserna blir arga som de blir. Sen är det givetvis att tullindrivare och syndare har liksom lägsta möjliga status i samhället och ingen man ska befatta sig med överhuvudtaget. Och Jesus gör ju det. Släpper in dem och tycker att nej, men de kan få hänga här med oss också. Och det gillar inte fariserna. Men då som reaktion på den här, Jesu reaktion på fariserernas negativa reaktion är ju att han börjar berätta en berättelse. Jag ska kasta om ordningen faktiskt. Vi ska börja med att läsa den här berättelsen om myntet. Så vi ska se här, om vi gör så här att vi plockar upp den. Så ska ni få se. Jag berättar Jesus den här liknelsen då. Om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det så samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det finns en författare och historieberättare som heter Matthew Dick, som jag har lyssnat lite på, som han säger att han menar att ska du berätta en bra berättelse så måste du ibland utelämna detaljer som inte tillför berättelsen något. Om den inte liksom för storyn framåt. Du kanske någon gång har varit med om att du har varit med om någonting, och så kan du liksom inte bärga dig förrän du får berätta det för någon. Och när du väl börjar berätta så har du liksom jättesvårt att komma till saken. Du fastnar i detaljer som liksom, det här för inte berättelsen framåt. När vi läser Jesu liknelser är det ju en av de mest betydelsefulla aspekterna är hur kärnfulla de är. Det är inga onödiga detaljer nästan överhuvudtaget. Så att vi skulle krångla till Jesu liknelse om silvermynten, så kanske vi skulle kunna göra så här. En kvinna har 10 silvermynt. Ja, egentligen hade hon 11 silvermynt, men det hade gått hål i taket så hon var tvungen att anlita en hantverkare som kunde laga hålet. Och så skulle hon gå till hantverkaren, och på vägen dit så träffade hon sin granne. Och vet du, hon ska gifta bort sin äldsta dotter. Hon frågade om vad kan man köpa, vet du, vad man kan ha en fest någonstans för några hundra gäster. Och det där fina tyget som jag såg att du hade hemma, skulle du liksom kunna, vad har du köpt det någonstans? Jag tänkte det kunde vara fint om man ska sy upp en brudklänning och sådär. Och då tänkte kvinnan att ja, det tyget var ganska fint, men det var också ganska dyrt och kvaliteten var inte så där bra egentligen. Det kanske är bättre att vänta tills marknaden öppnar, för då är det fler kanske som är där, tyghandlare, och då kanske man har lite mer att välja på. Jo, och så var hon då på väg till hantverkaren. Eller just det, ja. Egentligen så handlade det om de här silvermynten. Jo, hon tappar bort ett av dem. Så vidare. Ni märker ju att när Jesus berättar om sin den här liknelsen, så är det liksom bara pang på de viktigaste detaljerna. Det är nästan liksom nästan överdrivet minimalistiskt. Det är inga onödiga detaljer överhuvudtaget. Du vet ingenting mer om den här kvinnan än att hon har tappat ett silvermynt. Som på den här tiden är ganska mycket pengar. Det är en hel liksom en hel dags lön för henne. Men ändå så är det liksom någonting i det här att Jesus ändå berättar berättelser och inte bara säger rakt ut vad poängen är, utan han berättar ändå en berättelse. Det blir mycket mer minnesvärt. Vi kommer ihåg den här berättelsen med det här silvermyntet. Det är mer minnesvärt och mer träffsäkert än om Jesus bara hade sagt: Gud älskar er och Gud söker efter er, men ni måste ändra ert sätt att tänka så att ni kan ändra ert sätt att leva. Gud blir superglad om ni gör det. Okej? Okay? Och så det blir mycket bättre att förmedla den sanningen, även om det är sant i sig. Och det är liksom det någonstans som kanske är den underliggande poängen. Så är det i det här berättandet. Finns det någonting som framförallt kanske resonerar i dem, hos de lyssnarna som hör detta och som förstår, oj, hon tappade ett helt silvermynt. Ja, det förstår jag, att hon går och vänder upp och ner på hela huset och städar ut och allt vad hon gör för att hitta det här myntet igen. Det är ju självklart att man hade gjort det. Nästa berättelse som Jesus berättar, eller egentligen den han har berättat tidigare, det är jag som kastar om ordningen här nu, men det har jag redan sagt i förväg, så det är ingen som behöver bli chockad över det. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det, då blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger det, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Ja, den här berättelsen är ju om ett får som går vilse, om en fåraherde som är så angelägen att återbörda det som har gått förlorat att han hellre lämnar de 99 andra han har i ödemarken för att leta reda på det som har gått vilse. Den här berättelsen, den liksom, det händer ju någonting i vår fantasi. Jag tror att de flesta av oss när vi hör den här berättelsen, vi ser den här fåraherden, vi ser den här fårskocken. Och Jesus, han visar vad som händer. Han behöver inte berätta så mycket, utan vi kan vår fantasiförmåga, vår förmåga att föreställa oss vad som händer, aktiveras. Och vi kan se hur han kanske går där han räknar in fåren 97, 98, 99. Jag får räkna om, och så kanske han räknar en gång till och kommer fram till 99 och inser att ett får saknas. 1%. Det tänker vi ju kanske då, om man har 100 får och ett går vilse, det är väl inte hela världen, va? Det är ju bara ett får. Men för fåraherden är inte detta bara ett får i mängden. Jesus behöver inte säga, men fåraherden väcktes av skräck väcktes i honom, och han blev liksom så här, vad har fåret tagit vägen? Han behöver inte måla ut så mycket. Vi förstår i fåraherdens sätt att agera att det är inte bara vilket får som helst. Han känner sina får, han lever med de här fåren. Han vet deras behov, han vet deras egenheter och nycker. Detta kanske är ett får som ofta går vilse. Fåraherden ser att hans andra får har det bra där de är. Han vet att de klarar sig om han lämnar dem en stund. Det går ingen nöd på dem. Han behöver inte oroa sig för dem. Utan allt fokus riktas mot den här stackaren som är ensam i vildmarken. Han ger sig ut, kanske börjar skymma. Han försöker anstränga sin hörsel och filtrera bort alla de andra ljuden ifrån ödemarken för att kanske fånga upp ljudet av det här bortsprungna fåret. Så går han där och det blir mörkare och mörkare. Så plötsligt hör han ett svagt bräkande. Och där, med en av klövarna kanske fast i en klippskreva eller med ullen fast i någon snårig buske, så ser han det här lilla fåret. Och så blir han glad, säger Jesus. Och han tar upp fåret på sina axlar och bär hem det. Och berättelsen slutar inte där, utan han ställer också till med en fest. För han har hittat sitt bortsprungna får. Vi behöver inte säga så mycket mer om den berättelsen, för vi fattar lite vad det handlar om, eller hur? Jesus säger ändå, bara för att verkligen driva hem sin poäng, att på samma sätt så är det större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Den här sista berättelsen, som ju är så superkänd. Den förlorade sonen. Och det står det som rubrik i min bibel. Jag gissar att det gör det hos er med liknelsen om den förlorade sonen. Jag tänker att vi skulle göra en topp tre lista över Jesu mest kända berättelser och liknelser. Då är nog den förlorade sonen en ganska het kandidat. Vi är ju människor som berättar. Vi är ju berättande varelser. Det är ju en del av att vara människa, tänker jag. Vi berättar. Vi minns i berättelser och vi skapar berättelser. Vi söker mening i berättelser. Ibland berättar vi saker som egentligen kanske inte hänger ihop, men vi gör en berättelse av det för att vårt sinne och vår hjärna hela tiden försöker liksom tolka in mening i det som vi är med om. Vi försöker förstå samband, vi försöker hitta en betydelse och förstå varför hände detta mig och vad betyder detta och vad får det för konsekvenser. Våra liv och våra minnen är ju en samling historier och vi skapar mening genom att berätta. Vi relaterar och vi sympatiserar också med andra genom berättelser. Det är inte konstigt att Jesus använder berättelser och liknelser i sin undervisning. Det skapar identifikation, det gör att hans åhörare kan relatera till det han pratar om. De kan själva sätta sig in i berättelsen. De kan känna igen sig själva att det där är som jag, eller det där har jag varit med om. Det där är min vardag du berättar om. Det är inte svårt att förstå och relatera. Ofta kan till och med berättelser vara ännu mer effektiva sätt att kommunicera budskap och meningen att bara liksom rada upp en massa fakta. Och det är därför vi dras till berättelser på olika sätt. Vi läser böcker, vi ser filmer, vi blir berörda. Och de här känslomässiga avtrycken blir bestående på ett annat sätt än när vi bara får idéer och tankar presenterade för oss. Därför att när vi hör berättelser och när vi berättar berättelser för varandra, så är det något annat, en annan del av vårt sinne som aktiveras än bara vårt rationella tänkande. Vi blir känslomässigt engagerade. Om Jesus berättar en berättelse, eller om han skulle säga, här är tre punkter till varför Gud älskar dig, så skulle de här tre punkterna, ja, bra faktagrejer, men när han berättar en berättelse så blir det plötsligt, oj, jag förstår, jag kan relatera för den här berättelsen, jag kan känna igen mig själv, jag kan se mig själv i den här storyn. Men sen är det här, på samma sätt som när vi läste den här texten om den barmhärtige samarien, så är det så att den här med berättelserna bär ju med sig så mycket bagage. För att vi har de här rubrikerna och vi vet vad texterna handlar om. Och den här då, den förlorade sonen. Det är ju så de flesta av oss tänker när de här berättelserna. Om jag skulle sammanfatta liknelsen om den förlorade sonen i en mening, så kanske jag skulle säga. Den handlar om en ung man som utkräver sitt arv i förtid. Han slösar bort rikedomarna på nöjen. Han ångrar sig, återvänder hem och får förlåtelse av sin far. Och det hade inte varit osant, även om vi kanske tappar en del nyanser och detaljer i berättelsen. Och framförallt hade vi ju tappat bort en av karaktärerna i berättelsen. Så att vi istället skulle kalla denna berättelse för den hemmavarande sonen. Och helt plötsligt skiftat fokus till den andra sonen som går där hemma. Och är lydig och gör vad man ska. När man är en duktig son. Och som påminner pappan om att jag har faktiskt varit hemma. Jag har varit lydig, jag har gjort allting rätt. Jag har gjort allting som du har bett mig om. Och ändå när den här sonen kommer hemspringande efter att ha varit ute och levt livet och slösat bort och hamnat så djupt man bara kan. Och jag älskar hur Jesus bara nämner några korta detaljer i den här berättelsen för att liksom gestalta hur lågt han har sjunkit. Han har blivit av med sina pengar i slut. Det blir hungersnöd. Och Jesus berättar att han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet han var. Denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Alltså det är ju liksom, går det att komma lägre än så? Går det att sjunka lägre än vad den här killen gör? Han får inte ens äta som grisarna äter. Han hade gärna ätit sig mätt på deras fröskidor. Om jag bara hade fått tryckt i mig lite potatisskal liksom ut i svinstian. Men inte ens det. Och någonstans där så kommer han till insikt och inser att det kan ju inte bli värre än att jag går hem och bara säger, får jag bli slav hos dig? Det kan ju inte vara värre än där jag är nu. Och sen läser vi om den här andra sonen då som är hemma. Och där är kanske många av oss egentligen. Vi tycker kanske att vi är ganska duktiga. Vi gör ju det mesta rätt. Vi är inte ute och lever rövare. Vi är inte ute och liksom den här som behöver komma till varje söndag och böja knä och säga förlåt Gud, för nu har jag liksom slösat bort, när jag har varit ute och gjort allt det här som jag inte borde göra. Nu har jag fallit i samma gropar om och om igen. Jag har ju skött mig. Men den här sonen då, det står att han är ute på fälten och jobbar då för sin far. Och när han kommer hem så hör han musik och dans. Och här tänker jag så här, jag har inget jättebra svar på detta, men jag tycker det är så roligt att de har dragit igång en fest och han är kvar ute och jobbar. Varför har de börjat partiet utan att han ens liksom har blivit... Det är ingen som har sagt till någonting. Han kommer hem, det är liksom så här bara som att verkligen skruva till hur fruktansvärt irriterad han blir. Han skulle till och med kunna sagt det. Liksom, här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, och slaktar du gödkalven. Och ni bjuder inte in, ens in mig. Då säger pappan då, mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror. Han var död och lever igen. Han var förlorad. Och han är återfunnen. Ett annat sätt att rubricera den här skulle kunna vara faktiskt att kalla det för den förlåtande fadern. För det är ju på något sätt det handlar om också. Vi har en far som går utanför allting som skulle krävas av honom. Han skulle kunna liksom bara rata den här sonen som kommer hem. Smält igen dörren bara. Ja, ingen får prata med honom. Han är död för mig. Men det gör han ju inte, utan han springer till och med. Vilket man inte alls ska göra i den här kulturen. Han springer och möter sin son, omfamnar honom, sätter ringen på fingret, klär honom i de finaste kläderna. Ett gemensamt tema för alla de här tre berättelserna vi har läst nu är ju att det är någonting som har gått förlorat och som blir återfunnet. Jesus berättar om den här glädjen i en människa då som omvänder sig, säger han. Det är också ett ord som har med sig mycket bagage. Vi tänker kanske omvändelse, och det är ju att be om förlåtelse, att bättra sig liksom. Jag gör inte om det igen. Jag omvänder mig, förlåt mig för det jag har gjort. Den brittiske teologen N.T. Wright, han berättar vid ett flertal tillfällen om när han stötte på det här begreppet omvändelse, som på grekiska är ordet metanoia. Det betyder helt enkelt meta, alltså att efter att tänka annorlunda, alltså tänka efter, att tänka om. Och han berättar att han möter detta ordet i en berättelse från den judiska historikern Josefus, som skildrar mycket av de judiska krigen under den här, han är samtida med Jesus, så väldigt mycket historieskrivning därifrån kastar ljus över den här kulturen och vad det är som händer. Och han berättar om hur han hittar det här uttrycket som då betyder omvänd dig och var trofast mot mig. Och Josefus då, som tjänade i armén, han står att han förhandlar med en judisk rebell i Galileen ungefär 30 år efter Jesus från Nazaret och Jesu död, och försöker övertala honom att de ska sluta strida emot Rom. Han förklarar för dem att det är omöjligt att vinna, hur det kriget kommer sluta, men hur den här rebellen kommer bli förlåten om han ändrar sin liksom tillhörighet, om han byter sida, om han vänder om. Han ber de här rebellerna att ändra sitt perspektiv till att matcha hans perspektiv. Att lita på att det sättet som han ser den här situationen, det är det rätta. Alltså omvänd er. Tänk annorlunda och tro på vad jag säger. Omvändelse, visst, det kan innebära att vi ber om förlåtelse, men inte det handlar om. Det handlar om att hitta ett nytt sätt att förhålla sig till världen. Att se världen på ett annat sätt. Så när Jesus pratar om omvändelse så handlar det om se världen, se dig själv, se ditt liv med Guds perspektiv. För att kunna leva på ett nytt sätt behöver du ha ett nytt sätt att förhålla dig till världen, att se världen. Och det där är inte alltid så där jätteenkelt. Författaren George Bernard Shaw sa vid ett tillfälle att du har lärt dig något, men det känns alltid som att du har förlorat något. Och jag tror att det ligger någonting i det. I omvändelsen så handlar det om att man behöver släppa någonting. Och ibland håller vi så fast vid våra gamla vägar, vid våra gamla perspektiv, att omvändelsen är jättesvår. Vi kan säga förlåt för att vi har sårat någon, men vi ändrar inte perspektiv. Omvändelsen är inte där. Vi ändrar inte vårt sätt att leva. Och det här handlar inte bara om att liksom göra rätt saker, att följa lagen, utan det handlar också om att ha en rätt självbild, ha en rätt syn på dig själv, ha en rätt syn på andra, ha en rätt syn på Gud. Och den här berättelsen, den sista vi läste, båda de här sönerna är ju förlorade söner på sitt sätt. Den ena är förlorad för att han har lämnat någonting och inser vad han har gått miste om. Han har lämnat hemmet, han har lämnat sin far, han har lämnat sin fars kärlek till honom. Men där ute, där han inte har någonting längre, så inser han vad han har gått miste om. Den andra är också förlorad. Inte för att han har lämnat, men för att han inte har lämnat. Och inte inser vad han haft hela tiden. Men gemensamt är att båda de här sönerna är älskade. Och båda är välkomna hem. Den här liknelsen, det är en berättelse om att gå vilse. Om att gå bort från det som är vårt hem. Att leta efter kärlek och att leta efter mening i allt möjligt. Och inse att vi hela tiden hade det där hemma. Hos en kärleksfull far. Men för att komma hem. Och hem då, som inte bara är en fysisk plats, utan hem som är ett tillstånd. För att kunna göra det, för att kunna komma hem, så behöver vi omvända oss. Och att se oss själva, se vår omvärld, se våra liv med Guds ögon. Amen. Gud, tack för att du, det sätt som du ser på oss, det är inte det sätt som vi ser på oss själva. Vi kommer aldrig kunna få ditt fulla perfekta perspektiv. Men jag ber dig att du ska hjälpa oss att tänka om, att tänka rätt, att kunna se saker och ting med dina ögon, att få rätt perspektiv och därmed kunna omvända oss och ändra våra liv också. Att kunna leva våra liv efter den nya insikten, efter det nya perspektivet. Att se det på nytt sätt. Att se Liksom de glimtar i tillvaron där du och ditt rike bryter igenom. Istället för att se mörkret, att se ljusglimtarna. Att se livet, att se det positiva. Att se livet som spirar, som bryter fram och inte se den döda karga marken. Att se de hoppfulla tecknen istället för att pessimistiskt se på en värld som vi tycker bara går, att det bara går sämre och sämre. Utan att kunna se med hoppets ögon, med dina ögon Gud, på oss själva. Att ha en hoppfull bild om oss själva, om vårt eget liv. Och se att det inte är ute med oss. Vi är inte förlorade. Vi är inte värdelösa. Vi är älskade och vi kan aldrig någonsin sjunka så lågt att vi inte är välkomna hem till din kärleksfulla famn. Amen.